Jag har hamnat i en uppenbar neuros. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur den. Det är helt vansinnigt. Det har att göra med att jag i princip är på något vis helt slut. Jag sover ingenting och jag ser ut alldeles skäggig och oklippt och hålögd. Och det beror på den här lägenheten. Jag försöker flytta in i den här lägenheten där mina barn och jag ska bo tillsammans. Och det blir liksom det. Jag har gått upp i någon slags spenstol liksom på nätterna och tapetserar. Jag vaknar och liksom går upp på nätterna och silikonerade. Jag våtrumssilikonerade några gamla bronsvaser som jag var tvungen för att som jag fått min mormor när jag var liten och aldrig använt som jag ska använda. Så det är målningar. Jag klickar hem grejer som jag inte vet vad det är nu. Precis när jag kom hit så kom det liksom jag höll på att bryta ihop. Det kom en jättekartong med jord, lekakulor och hyacintlökar. Jag förstår inte liksom vad jag håller på med, men det är för att då har jag kommit på någonstans på natten att jag ska försöka få med mig lite smultron som växer i huset där vi bor som vi bara ska lämna och säga liksom här är våra smultron och liksom ha någon slags växtvägg i köket. Och häromdagen så bröt jag ihop på Hornbach, byggvaruhandeln, för att någon kallat mig för vännen. Jag skulle lämna in en bänkskiva skulle köpa för att få tillsågad på ett visst sätt. För jag måste ha liksom, jag satsat på bänkskivor hemma för att det ska folk så, barnen ska kunna sitta uppflugna på lite nischer och såna grejer. För att det är en liten lägenhet och det gäller att försöka hitta olika sätt att vara offentlig, kunna vara med men inte med. Ja, det är olika saker. Och vara en skäggig liten man, det såg ut som en motorcykelknutte ungefär liksom, med läderväskt och... Och han såg på mig, men nu är det fatt, för jag skulle fråga liksom, hur går det med den här sågningen, när den blir klar någon gång liksom, vad ska jag för plugg och skruvar och en massa grejer, men hur är det fatt lilla vänner, kom in bakom på hans lilla sågkontor och ta en kaffe med honom, ta det lugnt, det kommer ordnas, och så kallar man vännen hela tiden, jag ska se lilla vännen att det går bra, och jag blev nästan gråta för någon kallade mig vännen. Men det är helt hysteriskt, men jag har... Och jag kommer inte ut ur det. Jag känner att jag skulle vilja skriva, och jag ägnar kanske 5 minuter per dag åt att skriva. Och sen 99,9% av all annan tid åt det andra. Och nu ska jag också säga att jag måste hälsa välkommen till den här podden också. Och du säger ingenting, välkommen.
Jag tänkte nästan att jag skulle göra det. Det här är då Två män i en podd med mig, Erik Skylt, och med dig, Daniel Sjölin. Och det här är en podd som görs tillsammans med Expressen Kultur.
Bra.
Men tillbaks till dig då och din. Du kallar det en neuros. Alltså jag tycker snarare det låter som mani.
Ja,
eller hur? Att du är så otroligt uppstressad här kring någonting. Flytt.
Ja, det är väl kanske det. Jag försöker möta ångesten med mani, tror jag. Men det blir en neuros. Eller jag kan inte ta mig ut ur det på något sätt. Det är det som är. Det blir en tvångstag. Men visst är det väl någon form av mani, absolut. Men det har att göra med liksom man får någon hantverkare som ska komma och hjälpa en det klockslag. Då måste man förbereda det och köpa in alla de där grejerna. Och sen så slutar det med att man står där med någon slags konstiga föremål på någon byggvaruhandel och ska byta och förstår inte varför. Och istället för bara någon säger koppla av, ta det lugnt. Men jag vill säga när får det klart, det är väggar som ska resas och det är liksom för barnen ska kunna få någonstans att sova. Liksom, det är det, så här grundläggande grejer.
Ja, men om jag ska vara lite psykolog då, så gå in här, vad finns här bakom? Alltså du har separerat, du har sålt ett hus och barnen ska nu få 2 boenden. Jag gissar att det finns någon typ av, ja, kanske dåligt samvete då. Och att du vill att det nya boendet därför ska vara så bra med smultron och...
Precis, så är det ju, absolut. Det är ju ett tärande, det är ju ett fruktansvärt nederlag att separera. Det är det faktiskt. Även om så att säga, man upplever kanske att det inte fanns någon annan väg. Visst är det så, men det är en slags projektion åt... för att jag har ju också dristat mig till att göra det ännu mera hemska i min värld. Att flytta lite bort ifrån där barnen bor idag, så att säga. Inte bara parkera mig i närmsta skilsmässodike där vi bodde, utan jag ville försöka ta mig över då i Stockholm, ta mig över brofästet till stan, till kunna för ge dem att ja, vi får bo trångt här, men jag ger er det finaste jag kan ge er, Kungsholmen, Stockholm, metropolen, varsågoda, jag kan inte Jag kan inte göra mer. Så
det, men det här betyder alltså att barnen kommer behöva ta tunnelbana till skolan?
De kommer behöva ta tunnelbana 12 minuter. Det är direkt till tunnelbanan och skolan är direkt till tunnelbanan också. Så att det, men det är ändå... ja, jag försöker köpa mig ut ur det här. Men så vaknar jag och så inser att det inte är pengar till att köpa alla grejer. Så att jag, då har jag avbeställt ett bord som var helt megalomant att jag beställde för att det var så dyrt. Men så är det ingenting som blir klart och så står jag med målarpytsar och färger och burkar och ska försöka äta också mitt i allt det här. Det är ju ett vansinne. Tre ägg har jag ätit idag. Men jag har i alla fall det är inte värre än att min mani har kanske kommit dig till del. Jag har en liten påse här. Nu kommer det skramla.
Jaha,
jag har en liten present till lilla tösen.
Jaså, ja. Nej, vad fint. Jag såg ju att du hade en påse, men jag visste inte vad det där var. Jag trodde det var någon slags, att det var din gamla lunch eller någonting.
Ja, det är lite trassligt, men jag tror att det går att trassla upp.
Det här är, vad fint.
Jag tycker att det är inte min gammel mormors. Det är ett nyköpt.
Det här är, då får jag berätta vad det är du håller i din hand. Det är en, kallar man det här för en mobil?
Med vackert
språk. Det är olika luftballonger som svävar över marken. Jag tänker att man kanske lägger det här eller hänger det här över en säng eller ett skötbord eller någonting
precis
sånt.
Så.
Det är lite... Nu är det jag som behöver börja bygga hemma.
Nu är det du. Precis,
det är det som...
Men det är en krok
där,
högst upp man kan fästa. De är ju plåt här, så det är mer att de ska kunna kanske skallra lite grann.
Ja, den var jättefin, väldigt romantisk.
Ja, det är...
Har du åkt luftballong?
Jag har åkt luftballong.
Ja, du har det.
Mm. Har du?
Nej,
ja.
Nej.
Så då har man en gång gjort det, så ja, det finns kvar.
Mm. Jag gissar att jag gillar ju segling. Alltså när man seglar med en båt. Jag gissar att det här är lite samma sak, att man åker upp där och sen så driver man ju med vinden.
Mm.
Man är lite utelämnad till naturkrafterna.
Man vet inte vart man landar.
Nej.
Sen är man ju uppe, alltså det är ju egentligen är luftballonger vackrast från marken, så att säga.
Är det så?
Det är fint att flyga, sväva så här lagom högt över jorden. Det är liksom min drömresa är att liksom åka på en sån här zeppelinare, hänga 40 meter ovanför Nilen och käka någon räkmacka eller något. Men den här lagoma höjden. Men jag har alltid gillat ballonger. Luftballonger. Jag tycker det är så fridfullt. Det hör ju till sommaren och öster och sen våren.
Mm. Men det är ju det här frihetslängtan att bara sätta sig en farkost och sen låta sig bli förd någonstans.
Mm.
Att man själv inte behöver egentligen liksom arbeta så mycket.
Nej. Men ja, det är inte produkten av min mani helt enkelt.
Tack så mycket.
Ja. Jag ska inte stressa med frågan om hon har ett namn än.
Nu är det så här att hon har ett namn. Men jag kan inte säga det här än, för att vi har inte berättat namnet för alla. Så att det är så tråkigt att avslöja det här och sen så...
Ja.
Mm. Så att kanske nästa vecka kan jag berätta vad hon heter. Det blev ett namn till slut.
Det gick ändå fort.
Ja, jag snappade den för dig. Vi behövde inte ha den där kryptävlingen att barnet själv fick krypa fram till två lappar för att bestämma namn. Men om du då är jätteuppstressad så är jag ju motsatsen. Alltså jag upplever som att jag har stressat hela mitt vuxna liv. Men nu har det gått 2 veckor sedan hon kom. Och jag har ju då jobbat väldigt, väldigt lite. I princip bara träffat dig här. Det tar inte så lång tid. Så att jag känner mig... Alltså att vara hemma 2 personer med en nyfödd och inte jobba, det är lugnt.
Mm.
Det är faktiskt det. Och man drar sig in i hennes... rytm, om man säger så. Som är väldigt... Den är ju väldigt stillsam. Jag menar, hon sover mycket. När hon inte sover så äter hon. Och så kanske är det någon timme då vi lägger henne på mage och så får hon liksom öva på att lyfta huvudet.
Mm, just det.
Det är ungefär det. Så ser dagarna ut. Och har vi tur så kommer vi ut en timme med vagnen.
Mm.
I övrigt så händer inte så mycket. Det kommer någon släkting förbi och säger hej. Och kanske någon kompis. Men
det är så fint att de inte ler i början.
Nej, jag tycker ju att jag har sett ett leende.
Jag sätter det, ja.
Ja, jag tycker det. Jag har ju då alltså redan, det har dykt upp lite nallar och gossedjur som presenter. Och det här har redan blivit ett pantheon vid hennes säng då. De två bröderna, två små nallar som heter Leonard och Bernard, en tvillingbröder.
Oh, okay.
Den ena då som har arrangerat en visfestival och den andra är trubadur. Och sen så finns det en elefant då, som heter Jacques Monod.
Oh.
Döpt då, eller inte döpt, det är han tänker jag. En gammal sån där fransk existentialist och vetenskapsman som skrev en bok som heter Slump och nödvändighet. Som beskrev att allt i livet var bara tomt och meningslöst. Så han bor också vid hennes säng och pratar på en svensk-franska. Oh, försöker han liksom förklara, han sjunger ateismens lovsång kan man säga.
Oj, jaha, okay.
Så att han är en väldigt radikal figur där.
Du släpper in honom så tidigt i det här.
Ja, jag tyckte han var kul. Men han ser sån ut också, han är en fransk elefant. Så att det, han är väldigt störig och han har ofta också haft kopplingar till Jean-Claude Arnault och Forum och sådär. Och det där berättar han mycket om.
Oj,
så okay. Det är en ganska så kontroversiell figur som sitter där i babysängen och pratar. Och när de här nallarna har då lekt loss, då tycker jag att jag sett ett litet leende över hennes mun.
Ja, underbart.
Men det i alla fall.
Jag menar ju inte att man inte ska le, men jag menar att det finns en tid innan det leendet är ju så förknippat. Leendet är ju också en form av nu låter jag så cynisk, en form av inställsamhet. Varför är jag så cynisk för?
Ja,
jag bara tyckte det är en så fin kort period där man inte ens behöver le för att ta emot kärlek på något sätt. Man behöver inte någonting.
Men hon har ju något annat.
Mm.
Och det är ju sötheten.
Ja, just det.
Alltså den är ju, vi är ju sura att de inte på BB liksom kom in i vårt rum och viskade att vi måste säga det här. Alltså barnmorskorna, hon är väldigt söt. Alltså, varför sa de inte det? Det är ju det sötaste barnet. Det måste vara någon söthets... Finns det inte ett söthetspris? Så det, och det här har ju hon i bara sin utstrålning. Hon ligger där. Hon ligger och sover eller bara ligger och tittar. Och det väcker ju en enorm kärlek förstås.
Men det där är ändå väldigt fascinerande. För att jag... den klichén är ju verkligen sann. Att det är ju verkligen så att... man kan inte förstå hur andra människor inte kan bara vända sig på gatan över att ens barn verkligen är det sötaste som finns. Och så vet man det, men man vet att det, ja, så här är det. Jo, det är klart att man själv tycker sitt eget barn är det sötaste. Ja, så är det. Men mitt barn råkar vara det sötaste, så här. Rent objektivt är det så.
Ja.
Så att säga. Det spelar ingen roll, det är liksom totalt helt objektivt.
Och folk säger ju det också.
Ja, det kanske de säger till alla. Precis, men de, så att säga, det, man är på något vis, man har en ytterligare form av självsuggerering när det kommer till barn. Att man liksom likställer sin egen bedömning. Man vet om att det finns subjektiva bedömningar. Och man vet om att man också tycker om sitt barn. Men ändå så är det att man liksom tror sig vara objektiv kring det. Men det, får du komma loss nu med din nya... Det här låter ju som att det är den nya nallevärlden. Nallevärlden 2.0.
Den håller på att byggas upp. Än så länge så är det kanske inte vår dotter som skrattar mest. Utan... Nej. De två föräldrarna, ja. Särskilt när elefanten Jacques Monod går loss här.
Ja,
han är ganska rolig faktiskt. Men de här två bröderna också, tvillingbröderna, Leonard och Bernard, de är också kul. Men jag hoppas ju om något år eller två att hon dras in i det här och leker med.
Det tror jag absolut hon kommer göra.
Jag hoppas det.
Lusten smittar nog väldigt väl, tror jag.
Men får jag fråga dig, är du en cyniker?
Nej, men jag har varit det länge och så ligger det kvar saker och ting. Jag tror att min livskris gör att jag inte kommer vara det så mycket längre. Men det är fortfarande ett gammalt beteendemönster jag har.
Mm.
Men just till exempel när jag fick barn så fick den här cynismen ändå sig en rejäl dusör, får man nog säga. För att det, jag hade ju föreställt mig liksom att vi kommer skrikande till världen helt enkelt. Och slitna ur moderlivet så att säga. Slitna ur vårt urhem så att säga. Och allt annat som vi sen ser är sekundärt så att säga. Men nej, när jag mitt första barn kom så var hon ju inte alls förvånad och nyfiken och ja, blev lite hungrig sådär och sa till liksom. Det var inte alls det här existentiella avgrundsskriket mot att man är född. Och liksom ett annat barn som nummer två där som hade lite kolik ett tag, det var ju liksom en kolik är ju inget existentiellt heller liksom, utan nej, jag har fått ompröva det där. Och sen tillhör jag väl de som har fått mig till livsböcker och såna saker som börjat ifrågasätta den här 1900-tals bilden av, inte så konstigt att Churchill säger som man säger om att människan är liksom typ född till att slåss och härja, med tanke på att hans levnadsbana sträcktes över två världskrig liksom. Så att vi färgar ju tror jag den här synen utifrån det blodiga, vår blodiga historia, men men det cyniska tillståndet tycker jag också inte är, jag tycker det är ansvarslöst också lite grann. För att det är, om man nu ska säga att det ligger i en mänsklig natur övervägande att vara destruktiv, så frånsäger vi oss en viss del av ansvaret på något sätt. Ja, då hänvisar vi till någon slags naturgivenhet inom oss. Där vi får försöka klamra oss fast vid godhetens små glimtar så att säga, och fira dem när de finns och försöka så att sprida ett ljus i mörkret, som man säger. Ja, det kanske är så att det är ljus från början. Ja. Det var själv då?
Nej, jag tror inte jag är någon cyniker. Men jag har ju bråkat med de här 1900-talstänkarna länge. Som då Jacques Monod, den här elefanten vid vår dotters bädd, han fanns ju på riktigt.
Mm.
Kanske han till och med fick Nobelpriset, jag vet inte. Ja. Alltså en vetenskapsman som skrev då Slump och nödvändighet, att världen är liksom tom, universum är tomt och i den tomheten så finns det då en slump som har frambrakt den här stackars varelsen, människan, som bara står här och stirrar ut i mörkret och inte fattar någonting. Men det där har jag aldrig tänkt att det där är sant. Jag tror också det handlar om kosmologi. Om jag kan hänvisa tillbaka till förra veckan, så pratade jag om Knausgårds förlossningsberättelse.
Mm.
Där han då upplevde att när han fick sitt första barn, sin första dotter, så upplevde han att han var i världens mitt.
Just det.
Och världens centrum. Fint, ja. Och det hade han aldrig varit tidigare. Men det där tror jag handlar om kosmologi också. Att vi har lärt oss de senaste 100 eller 150 åren, eller kanske längre än så, att vi är verkligen i periferin. Allting är periferin, människan är periferin och jordklotet är i periferin. Långt ut i en galax som ligger i periferin i en galaxhop. Ja, men du förstår.
Mm.
Men jag tror inte det där är sant. Jag tror att vi är här i centrum.
Det där är ju helt vansinnigt.
Nej, men jag tror att det är så det är. Alltså, människan är på något sätt i centrum. Och vi är i centrum.
Men du, det är inte en bildlig bemärkelse?
Jo, både och.
Ja.
Det är både och. Alltså jag tror att det är där... Jag har skrivit på en Expressen-artikel i typ 3 år- som heter det geocentriska manifestet. Den blev liksom aldrig färdig, för att det blev bara mer och mer. Och jag tycker att idén är så bra, så att jag vill verkligen ha på fötterna när jag lanserar det här manifestet.
Mm.
Men det är då det geocentriska. Mm. Alltså det gör upp med den här världsbilden som kom efter Copernicus och Galileo. Alltså hela den moderna världsbilden, att solen är i centrum.
Du vill ha stjärnorna som mobilen jag har gett dig för fästa på firmamentet.
Exakt. Ja. Mm. Och det är ju för att ha en geocentrisk världsbild, det är att sätta människan i centrum.
Mm.
Och säga att ja, det spelar ingen roll hur det ser ut där ute. Utan för oss, det subjektiva är det sanna på så sätt.
Mm.
Alltså man inte snurrar in sig en massa objektiva idéer. Förstår du? Alltså ja. Man, och det där är ju då, när Knausgård skriver att nu är jag i världens centrum, mm. så är det sant, upplever jag. Och jag håller med, alltså särskilt en sån förlossningserfarenhet är att nu är jag i världens centrum. Detta mm. är världens centrum.
Mm.
Och jag skulle man kunna säga, för dig är det det. Ja, men det finns något djupare här. Alltså att leva är att erkänna att man är i centrum på det här sättet. Och då dör någon typ av cynism, tänker jag. Och allting blir otroligt meningsfullt.
Ja, jag är, som du vet, öppen. Precis, jag kan tänka mig att fylla i då en potentiellt då samhällskoppling till det där är ju att det finns ju väldigt mycket liksom frustration. Alltså när samhällskontrakt, ju svagare samhällskontraktet blir hos en människa, ingen jobb, ingen bostad, inget känsla inte säga till, ingenting att säga till om, så att säga. Desto värre är det ju, helt enkelt. Och jag menar, en känsla av att vara i centrum däremot, det skulle ju liksom, så att säga, det är ju som att ha ett samhällskontrakt lite grann. Men det här, det du är inne på, är någon slags då existentiellt samhällskontrakt för alla i princip. Jag tror att den har en väldigt god, med tanke på att till exempel då fysiken och liksom den delen, matematiken och så, den är ju sedan länge någon annanstans än där vi är. Oerhört länge, och den går förmodligen aldrig riktigt att få den där vi är. Så då, vad ska vi vara då så att säga? Det är ju, ska vi vara då dess yttersta periferi? Vad för slags verkshöjd blir, eller vad för slags mänsklig kraft kan vi utvinna ur det? Ja, väldigt lite då, helt enkelt. Ja, jag inte, nej, jag tycker du kan fortsätta på den här artikeln och skicka den.
Ja, men du kanske kan få vara redaktör för den. Ja. Den har lite tid, alltså det måste jobba lite mer på den, men jag tänker att när den väl kommer, då går vi in i en ny tidsepok.
Ja,
det är liksom. För det handlar också om jaget. För det märkliga är ju att trots att vi lär oss att vi är periferin, och i kosmologin talar man ju till och med om att det här universumet är bara ett av massa olika parallella universum. Så vi är liksom, till och med vårt universum är i periferin.
Mm.
Samtidigt som då människan förpassas till den här periferin, så växer sig jaget och egot större, och individualismen blir ännu starkare. Mm. Och det här är någon slags liksom rop på hjälp, tänker jag. Som händer när man upplever att man är i periferin, det är att man måste börja hävda sitt jag på ett osunt sätt då.
Ja.
Som är också väldigt, som bara leder till en massa själslig smärta.
Det finns ju någon slags kanske potentiell väg in i, nu får väl då alla fysiker rätta mig, men det är ju någonting med det här som inte riktigt stämmer i bemärkelsen det här ödsliga perspektivet, och det är ju det här med tiden som jag ändå inte riktigt begriper mig på, liksom att när är det någonting som sker? När är det då de här olika universum? När är det jorden i periferin? Det kan, tidsaspekterna, tiden är ju så oändlig på många sätt. Så det kan mycket riktigt vara att just nu är det faktiskt, så att säga, jorden som är. Det kan vara, alltså, sen är ju tidsaspekten oändligt liten, så att säga. Men just nu och här. Och det är någonting med det där med, man spanar efter liv i universum, man lyssnar efter signaler. Ja, det ska ju få jäkla flyt att folk ska liksom råka vara vid liv just nu, så att säga. Mm. Det är en mycket kort glimt här. Vi ställde oss precis upp liksom på våra ben och fick till rätta till kjolen, så att säga, och började lyssna, eller slipsen. Det finns en väldigt, så att säga, naivitet i att tro att det ska liksom, just nu i det här korta ögonblicket, så ska vi få kontakt med andra världar och sådana saker. Ska det just nu, så är det. Och då tänker jag lite grann återigen på även du är inne på Knausgård här, nu svävar tankarna iväg, jag är väl helt utbränd i huvudet, men hans förmåga att skildra ett nu är ju det som gör honom fantastisk, så att säga. Sen växer ju det nuet i hans skrivande, det är ju skrivandet som skapar det här nuet, men det blir ju nu som blir tillgängligt för mig som läsare, därför man upplever så mycket att man är med honom och hos honom i hans tankar och följa honom. Och själv så är jag ju aldrig här nu. Aldrig varit det.
Nej.
Det är snarare liksom... jag tänkte liksom där på att vara i centrum, tänkte jag snarare på... nu vet jag inte, var det Ekelö? Det kanske du vet, det här, du bor i en annan värld, men jag bor ju i samma.
Jag vet inte.
Nej. En väldigt fint ord i alla fall. För någon slags annorlundahet, så att säga. Men... ja, vad tänker du om det?
Jag har haft svårt att vara i det här nuet. Jag har ju haft svårt att vara i den här världen till och med. Jag har ju längtat bort från den här världen. Jag tycker ju att jag hamnat i den här världen av misstag. Att jag hör hemma någon annanstans. I en annan tid, på en annan plats. Allting har bara varit främlingskap. Nästan allting. Och... det där hänger ihop med den här livskrisen som jag då gått igenom. Att till slut blir det ohållbart. Alltså, för att om man bara längtar bort från den här världen, till slut så blir det ju... det är ju egentligen bara döden som liksom blir en utväg då. För att... Jag tänkte att allt bara varit ett misstag. Vad ska jag göra här om jag längtar så mycket efter någonting annat?
Då tänker jag igen på din gamla nallevärld som ligger som ett filt här. Att jag tänker att någon som ändå är så pass mycket i den här egna världen, och du har ändå sagt att varit inne på ditt ego, så att säga, mitt ego ska liksom, som ville växa, eller var min, det skulle vara min värld, så att säga. Och då bröts den i tusen, så att säga, på något vis. Och då är det ju liksom då, så att säga, min fråga är, hade du den här känslan av att du hör inte hemma här även när i samband med att du hade nallevärlden?
Ja, alltså främlingskapet fanns ju då också.
Ja.
Den var bara ett försök att liksom gestalta den här känslan att inte vara här.
Jag tänker att den nallevärlden, den så att säga, den etablerar, den så att säga vidgar ditt eget dina egna naturlagar, så att säga. Inom dess ramar så finns det dina naturlagar. Ja. Problemet är ju att det inte är de naturlagarna som råder utanför den.
Nej.
Och därför känner du dig alienerad där.
Ja.
Eller så är det tecken, så att säga.
Man skulle ju kunna psykologisera allt det här, att det är liksom jag vill kontrollera hela världen, får den att uppträda på mina villkor, och när den inte gör det så känner jag mig utestängd. Och det här är då barnets grandiositet som då visar sig, och det här börjar med mig till vuxen ålder. Och till slut så blir jag då väldigt ensam, för jag bara sitter i min egen värld och jobbar också med att gestalta och berätta om den här, på ett sätt, min inre värld. Det har jag ju gjort i vuxen ålder, även om just nallarna inte varit delaktiga då, men det kanske har varit musiken och kompositörerna och mystikerna och olika författare och sådana saker. Men jag, om man får vara lite så kallat flummig, alltså jag är ju då en, alltså jag tror ju att det också finns andra världar. Alltså jag tror på riktigt att jag bär med mig ett minne av Eden.
Oj.
Jag tror det. Alltså tillståndet då allting var i balans. Jag tycker att jag kan ibland liksom minnas det där Eden-tillståndet.
Det är före din egen födsel, alltså det är inte ditt eget ursprung i livmodern. Nej.
Med Freud och andra så blev det ju så här, tolkade
alltså det. Så blev det så, precis. Du vill någon annanstans än den tolkningen, märker jag, eller nej?
Ja, för att den här erfarenheten är rikare än så. Den har liksom, det finns färger, det finns smaker, det finns musik, det finns stämningar i den här världen. Och det tror jag inte fanns i livmodern. Den fanns bara en känsla av att vara omsluten och trygg. Men jag tycker jag då nästan kan minnas ett tillstånd då allting var som det skulle vara. Och jag hoppas att få återvända dit.
Mm.
Och så tycker jag då att jag under det här livet har kastats ut i någon typ av kyla.
Just det. Det gör ju det, precis. Det är, du befinner dig i förlustens rike på något sätt. Mm.
Men att jag då i små epifanier, uppenbarelser, ser vägen tillbaka och hamnar i tillstånd som liknar urtillståndet, som är då otroligt helande. Och det här är en erfarenhet som jag har ju i vuxen ålder försökt översätta den till en typ av religiositet. Ibland går det bra, ibland går det ganska dåligt. För den här erfarenheten är för mig totalt sann. Jag skulle aldrig tvivla på, den definierar vem jag är.
Mm.
Så på så sätt är det liksom ingen tro. Utan det är bara en erfarenhet som är stark. Egentligen viktigare än nästan alla andra erfarenheter jag har. Men den har ju försatt med tillstånd av då hemlöshet då.
Mm.
Och att jag inte acceptera den här världen och inte levt då i nuet.
Mm.
Men
min egen erfarenhet är nästan likartad, fast tvärtom på något sätt, att jag smälter in för bra överallt.
Mm.
Jag slits, så att säga, blir ingenting kvar av mig, så att säga.
Intressant.
Det är inte alls så att jag inte passar in, tvärtom, jag passar in överallt. I någon bemärkelse. Men då, så jag är inte heller här och nu, för att det finns inget jag att vara i, ungefär så. Jaget är på entreprenad på olika ställen. Men jag märker kanske nu när jag håller på med den här lägenhetsneurosen att nu väljer jag ju då färg på väggen på ett sätt som få inredningsdesigners skulle tycka är okej. Men det är en färg jag gillar, och jag börjar säga, ja, men det kanske får vara det då. Det kanske får vara de här små sakerna i alla fall, den här färgen på väggen och så. Det är små pusselbitar som liksom är, och jag känner mig också inte sådär. Problemet är inte att jag existentiellt saknar mig själv, utan problemet är just att jag är så stressad hela tiden. Det är det. Det är inte så att jag skulle hitta mig själv, så att säga. Det är inte så jätte. Nej, jag tror att det beror på att jag tror att jag har mig själv ganska bra någonstans. Eller så är jag inte så upptagen jättemycket vid frågan, kanske. Men det. Jag får ju aldrig vara med på något sätt när jag är med mig själv. Eller jag är aldrig där på något sätt. Jag är alltid någon annanstans.
Men det finns något mystiskt här. Jag kommer ihåg, och det här var kanske första gången, kan varit första gången vi träffades. Jag var ju inbjuden, jag vet knappt om du minns det här, men jag var ju inbjuden att utvärdera Babel.
Ja, just det, litteraturprogrammet som jag körde några år. Ja, precis.
Väldigt många år, va?
På 00-talet kan man säga.
Ja, det här är väl det som man måste säga som du är mest känd för.
Ja, så det var det ju, ja.
För precis. Du var väl med när det startade?
Ja, jag var med och startade, precis.
Och sen blev det större och större.
Sen hoppade jag av.
Ja, och hur många år gjorde du det?
Jag tror att jag gjorde det 7-8. Jag tror att Jessica Edin som har nu, hon har hållit det nu lika länge som jag tror. Okay. Också hållit, våren går fort. Så att,
för jag kommer ihåg då att jag vet inte varför jag blev inbjuden. Jag känner en kille som jobbade med produktionen, kanske var därför. Men jag blev inbjuden i alla fall att utvärdera programmet. Just och då fick det. Jag se en, jag kollade på en hel säsong då liksom, och gjorde massa anteckningar och kunde direkt identifiera att alla inslag, liksom så här, reportage, men åka hem till någon författare i något land, de var jättebra och liksom, ja, det var precis som det skulle vara, men det var någonting med dig, och det här sa jag också, jag vet inte om du minns det här, men jag upplevde att du som programledare inte var dig själv.
Mm-hmm.
Alltså att du på något sätt kanske inte spelade en roll, men det kändes som att det var någon annan som bestämde.
Mm. Ja, men jag tror nog att du kanske, att jag minns lite svagt att du kanske.
Och att det var så där att det finns i under den här nu under de här första barnveckorna, så hemma så ser vi om den här tv-serien Vita huset. Har du sett den? Med den amerikanske presidenten.
Ja, många år sedan. Ja,
jag tycker den är superbra. Den är ju 20 år gammal.
Powerwalks, de går i korridorerna och har sammanträden.
Precis, och alla är jätteintellektuella. Och då är det president Bartlett som det handlar om. och han är jätteintellektuell och en Nobelpristagare och överklass och superrik. Och så skäms han lite över det här och han vill liksom förställa sig för att få fler då som ska rösta på honom eller bli mer populär. Men så kommer de fram då, hans stab, att nej, vi måste köra med den här taktiken som är let Bartlett be Bartlett.
Okay, ja.
Och det vill jag säga till dig då under den här utvärderingen. Just. Att så här, du behöver inte fundera vem du ska vara eller liksom, du behöver inte lyssna på andra, du kan bara vara dig själv.
Ja.
Och det här minns jag att jag sa. Och du liksom,
såg jag nu som ett frågetecken,
ja,
säkert.
Ja. Ja, du stirrar lite på mig och bara, jaha, ja, men jag vet inte. Och sen hände ingenting efter det.
Förstår det, ja.
Men allt det här kommer då nu tillbaka till mig då. När du berättar om den här, din förmåga att liksom att du smälter in för bra.
Mm. Jo, det är väl det. Ja, precis. Det är ungefär som att... Ja, får du gäster så säger du hej och välkommen och är trevlig, eller ska du ta oss kort så försöker vi ställa oss upp och le och liksom så ungefär så. Om man får främmat så får man bjuda till lite grann. Och så är det ju att gå upp och gå ut i verkligheten överhuvudtaget ungefär för mig. Man får bjuda till lite grann och försöka vara lite ungefär så. Och någonstans där har jag liksom tappat bort mig själv på vägen. Alltså vad jag är, eller vad ska jag vara på ett annat sätt? Så jag förstår inte riktigt vem jag ska vara i så fall.
För du hade ju ganska många maner.
Ja, så kanske det var.
Alltså, de maneren finns ju inte nu. När vi sitter och pratar här nu så ser jag inte något av det.
Nej, det kanske
det är som en annan person.
Okej, någon slags självmedvetenhet då på den tiden. Nu, men det här är ju första gången jag sitter och är mig själv på något sätt.
Mm. Någonting stort har hänt, tror jag.
Ja, det kan ju livskrisen då, kanske.
Ja, jag tror att det är det.
Ja, men vad fint, vad bra. Jag är inte duggmiss, jag tar emot detta med värme. Det känns för att jag tror att det ser fram emot om man blir sig själv, det är ju att man kan säga nej på ett annat sätt till saker och ting som man inte vill ha eller vill vara med om eller så att säga vill köras till på något vis. Utan det är jättesvårt att säga nej annars. Istället så säger man ja och är man arg. Ungefär så. Men,
samtidigt så är den här egenskapen att smälta in i olika sammanhang, den är ju väldigt bra rent yrkesmässigt.
Det är det, ja.
För att jag tänker också, det finns ju en anledning att du tog över mitt gamla tv-program Idévärlden som jag då hoppade av. Det fanns ju många orsaker, det var väldigt utarbetad och slutkörd. Men det handlade också om att jag inte kunde vara mig själv. Att jag är väldigt van att om jag gör någonting så bestämmer jag allt. Det är nallevärlden, jag bestämmer allting. Och i en stor tv-produktion så är det ju inte så.
Just det.
Det fattade väl inte
jag. Då ringde de någon som inte ens är sig själv.
Lite så. Alltså, så här, jag kunde vara mig själv hyfsat mycket, men jag led väldigt mycket över att liksom så där, behöva spela teater. Mm. Som alla programledare måste. Eller måste man
det? Nej, jag tror att det finns... Alltså, definitionen av folkkär är för mig en person som har ett 1-1 förhållande mellan sig själv och så som han eller hon är i en tv-ruta.
Det är sant.
Man vet vad man har dem, så att säga. Man vet vem Lasse Kronér är genom att titta på tv. Eller Siw Malmkvist kanske också för den delen. Eller Lill-Babs eller något sånt där. Vi vet exakt vilka ni är. Så att säga, för att, och det är som få skulle någonsin säga att jag träffade Lill-Babs i verkligheten och hon var en helt annan person, så att säga. Däremot alla vi andra, vi får så att säga hålla oss till livs vid någon form av persona. Men jag tror att det kanske är bättre att kliva... Lars Lerin till exempel också. Sånt. De är sig själva genom hela rutan. Och det liksom, då blir man också folkkär, tror jag, på något sätt.
Jag skulle vilja... Jag vill inte bli folkkär, men jag skulle vilja vara så där.
Mm.
Och jag tror att när det går bra, då är jag nog så.
Mm.
Men sen... Det finns något...
Men radio, det var ju inte alls samma grej då för dig. Där var du mer skyddad på något sätt.
Alltså de senaste 10 åren så har jag i princip bara jobbat i produktionen där jag får bestämma till 90%. Och ibland 99%.
Det är det där, ja. Precis.
Det är det. Och det... Alltså det är helt naturligt att tv inte är så. För det är stora produktioner och stora redaktioner. Jag förstår det. Men någonting i mig kom verkligen i kläm. Mm. Och sen så hoppar du in och säger, för vi pratade ju om det också, för jag var ju så otroligt slutkörd av den där produktionen. Och du bara så här, nej, men jag hoppar in och det var ganska kul. Och...
det är ganska vidrigt egentligen. Men det var ju väldigt bra medarbetare där, tyckte jag. Jätteduktiga.
Ja, men, verkligen. Det...
Så att men jag hade ju ingenting att förlora. Sådana lägen gillar jag. Liksom, att det är ingen som förväntar sig mer än att jag står upp.
Sant,
och
så att, sant. Så att,
alltså, jag har det... inte pressen och inte skapat
nej, det här. Liksom, visst. Du blev en räddare.
En räddare, precis, ja, i nöden.
Ja, men, absolut. Men
och jo, apropå då geocentrisk världsbild i så fall, så försökte jag då under en tid att lansera någon form av positiv paranoia, har man aldrig hört talas om. Alltså någon som upplever att den är förföljd på något sätt av en kraft som vill den väl. Och det man tänkte jag ta, att just under den perioden så här, Göteborg vill mig väl av olika slag. Alla bra telefonsamtal som jag någonsin har fått i mitt liv har kommit från Göteborg. I Göteborg finns människor som tycker om mig uppenbarligen. Och jag har haft jättetur med olika grejer. Och det där idévärlden spelades in, det var ju Göteborgs redaktion till exempel. Och då tänkte jag så här, men det är på något vis, apropå cynism och såna saker, det känns som en självmotsägelse. Den typen av sjukdomsfall har jag aldrig hört talas om. Finns någon fallstudie av människor som trott sig vara förföljda av någon välgörare? Utan det är ju snarare CIA eller någon som avlyssnar eller liksom någon som vill en illa eller konspirationsteorier och sådana saker. Någon ska kontrollera en eller styra en. Det är aldrig någon som liksom... och vad säger det?
Ja, men nu ska du föra någonting väldigt grandiost här. Alltså jag har nog känt så i mitt liv under vissa perioder. Och kanske därför som den här då, som jag kallar min livskris, var så traumatisk för mig. För jag upplevde att den här då, det där att jag på något sätt har haft en, vad ska man kalla det? Vad säger man? Men som en skyddsängel eller en född under en lycklig stjärna. Eller, under många år kände jag att... Nej, men det går för bra, det är för lätt. Liksom, vad ska jag skonas från lidandet? Alla andra kämpar så mycket, men jag jobbar med ungefär det jag vill och det är ganska kul och lever i en bra relation och nöjd med det mesta. Alltså så var det under några år. Och sen så förbyttes det där till något annat. Och då blev det som en chock att, nej men vänta nu, inte jag en som ska klara mig från lidandet. Jag ska väl inte in i det där. Och så hamnade jag i det och det blev väldigt mörkt. Och det var som den här då, som att jag hade haft en beskyddande osynlig hand. Den positiva paranoian då, som hela tiden hade liksom fört mot rätt håll. Att den drogs undan och istället kom något annat som var det motsatta då.
Men det var en kraft vid sidan av det. Det var inte det att du tänkte att just jag är av ett virke så att jag kommer klara det.
Nej, det där är... Och jag har haft så där, alltså, om man säger så här... Man brukar ju säga att en olycka kommer inte aldrig ensam. Men det är ju också tvärtom. Det positiva kommer heller aldrig ensamt. Och jag har upplevt att jag har haft perioder under mitt liv då liksom... Ja, det kanske var... När jag var 28... 27, 28, då liksom gick allt bra. Och då gick det... Så här, jag hade några radioprogram som gick jättebra, vann pris, och så mitt i det så kom jag ihåg att de ringde från DN och sa så här: du, vill du skriva för oss? Ja, vad ska jag skriva? Du kan skriva vad som helst. Och sen så kom jag aldrig på någonting att skriva, så det blev aldrig någonting. Men och jag vet inte, jag kanske hade fått skriva en text bara, men bara att få ett sånt telefonsamtal är ett tecken på att man är inne i en väldigt, väldigt positiv snurr då.
Det var ju ropet, och det, är man ju som, det kan man ju vara om man har tur som ung då.
Så att säga. Man upplever det, och så är det där några år, och så plötsligt dör det, och så kommer det något, det motsatta, att liksom ingen ringer. Och om någon ringer, och man säger ja till det, så blir det jättedåligt. Och det där, då, så kanske livet är, men Ja, det låter ju väldigt grandios, men jag blev lite chockad då när då den här trygga handen, jag upplevde att den lyftes bort då, och mörkret blev så djupt.
Mm.
Så den chocken var en del av krisen också, att kan jag också falla? Mm. Och då upplevde jag också att jag föll handlöst. Att det inte fanns någon slut alltså. För jag var så ovan också.
Mm.
Och då tänkte jag att det här leder till undergången.
Men det kanske också var så mycket bra saker som hände att du inte riktigt... inte samla i ladorna, men att du inte riktigt såg vad det var för...
Men så var det också.
Ja, precis. Att när det blir positiva nyheter hela tiden så kanske man inte bryr sig om eller inte tänker på att det finns andra saker som är problem under ytan. Liksom.
Visst, absolut. Så är det också.
Och sen så sitter man där med bara problemen då till slut. Mm. Och då faller man desto tyngre. Ja, men det gör det inte till en cyniker då i alla fall.
Nej, det gör det inte. Utan snarare så väcks frågan, vad är världen egentligen? Vad är det för drama som vi är inkastade i? Jag tror ju att världen är väldigt, väldigt mystisk. Mm. Jag tror verkligen det. Jag tror att det är någon typ av... Det är någonting stort som vi är delaktiga i.
Jag tycker att den här världen är fantastisk för att det finns människor som anser att den är mystisk. Jag tycker det är otroligt futtigt med människor som för människor som människor, men jag har nog en fallenhet för att vara liksom iakttagande på ett av det som potentiellt är mystik. Men jag fullkomligt älskar ju personer som kan mytologisera världen på något vis. Som ser ett samband, du har den färgen där och jag har det där. Det måste vara tecken och såna saker. Människor som slutar meningen, det kanske är tecken på någonting. Det är skört, det är naivt och det är det finaste med mänskligheten tycker jag. Jag tycker det verkligen. Tänk om alla bara vore liksom ingenjörer på AstraZeneca. Liksom, nu tror jag kanske det finns de som sätter tecken där också, men det vore den här totala avförtrollningen av världen är outhärdlig egentligen att leva i. Och det är vi människor som gör en förtrollande, så att säga. Sen, det räcker för mig. Sen behöver det inte finnas någon som förtrollar den, så att säga. Eller något som förtrollar den, utan det är liksom självsuggestionen, så att säga, är fullt tillräcklig som övernaturlig kraft nästan i sig, så att säga. Men, ja. Och en cyniker klarar nog inte av att ta emot sådana saker egentligen.
Nej.
Men,
vet du vad vi borde göra? Alltså du och jag, det här kommer ta lite tid, men vi borde faktiskt läsa den här, vad heter han, Martin Hägglund.
Ja.
Den här boken. Ja. För nu har jag läst så många intervjuer med honom och jag har suttit och irriterat mig. Han verkar supertrevlig, men boken irriterar mig något fruktansvärt.
Mm.
För att han pratar ju om lite det här och försöker då lansera någon typ av sekulär tro.
Mm.
Upplevde att han har missförstått allting. Nu läste jag någon intervju bara för någon dag sedan, visade sig att han har någon typ av kristen bakgrund som han har gjort uppror mot. Och så menar han att den kristna berättelsen gör att vi inte lever här och nu. Mm. Utan att vi liksom längtar till himmelriket helt enkelt.
Mm.
För det första så är det klart att jag då känner igen mig, för jag har varit lite sådär att jag inte lever här och nu, litar till himmelriket. Men det är inte den kristna berättelsen. Den kristna berättelsen är ju att allting är ett stort drama och det står någonting på spel och det är vår själ.
Mm. Men jag tycker absolut att du ska läsa den. Det låter som en... Nu kanske din summering där är... Jag är nyfiken på den. Det är ju en ganska banal summering av att mena att en tro på ett potentiellt efterliv skulle liksom underminera livet som man har nu. Då skulle vi rimligtvis se kristna stå och ta livet av sig här på bron utanför nu. Och glädje för att de äntligen blir stora nog för att göra det. För att de är fullt myndig ålder och får göra vad de vill. Nej, men då skulle ju så att säga det livet som hägrar på ett annat sätt. Så att säga. Mm. Det är fanatismens... det låter inte tillräckligt nyanserat, så då får vi ta och titta på det.
Jag tror att allting vi har nystat i idag skulle vi kunna fördjupa i en läsning av den boken.
Vi tar och gör så då.
Mm.
Och så får vi tacka så mycket för idag.
Ja, det gör vi.
Ja. Tack för att du har lyssnat.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.